Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egen podcast. Idag ska vi träffa Göran Greider som har skrivit boken Hon vars hjärta var som mitt. En bok om kärleksrelationen mellan Dan Andersson och Märta Larsson. Hej och välkommen Göran.
Mm. Hejsan, hejsan.
Hej. Ja Göran, det här med Dan Andersson, det är ju någon som du har liksom hållit på med.
Ja,
länge. Varför detta intresse
för Dan Andersson? Man verkligen... Nej, men jag håller på med det där ända sedan... Min mamma sjöng de där sångerna för mig faktiskt, mm. när man var liten, alltså, ja. När man skulle sova helt enkelt. Så jag har somnat mycket till Don Andersson, tror jag, till min syster och sådana sånger. Mm. Så att det sitter ju där sedan barnsben helt enkelt. Och det var ju många släkt, jag kommer ihåg jular, när det var släkten var hemma, mm. då kunde det sitta folk så här, eller gamla, vad det nu var, farbröder, mm. allt möjligt, och sitta och diskutera, vem är egentligen bäst, Evert Taube eller Don Andersson?
Så det var på den nivå.
Ja, det var verkligen det, så här, hårda strider, och Don Andersson brukar vinna de där slagen, ja. Faktiskt, därför att han gick nog hem, det är något enormt vemod som strömmar mm. de där texterna. Även någon som dyrkade Evert Taube kunde känna att Don Andersson var expert på vemod, dödsfixering och sådana saker. Så att det har nog satt sig i folksjälen. Alltså. Mm. Och det sitter ju fortfarande, även yngre, man stöter ju hela tiden på yngre människor som håller på med det där på något sätt med Don Andersson. Och försöker sjunga sångerna eller har någon relation till myten sådär liksom.
Är det just själva vemodet som du tror är folk som det är det man fångas av, eller är det liksom något annat i livsöde?
Ja, det är livsödet där också, för att det är rätt många som underligt nog vet det här med att han dog ung. Mm. Och det är få saker som har så stor effekt på hur vi uppfattar en författare eller en artist. Om vi får veta att han eller hon dog ung innan de hann fullborda massa saker. Mm. Så är det någonting som gör så stort intryck på oss. Alltså, det är faktiskt häpnadsväckande. Och så var det när Don Andersson dog då på ett hotell 16, de hittade någon död 16 september 1920 på hotell Hellman nere i Stockholm. Så dagarna innan var han inte särskilt känd egentligen. Så inte en vecka, efter en vecka efter hans död så hade det stått om det i alla tidningar och den här romantiska...
Hur många böcker hade han gjort då? Hade
han, liksom... han började skriva böcker 1913, höll på intensivt i 1920, och under den tiden så gav han ut två romaner, två diktsamlingar, och hade också flera romaner liggande och skrev en väldig massa noveller och allt möjligt. Han var... Eller tre romaner han givit ut, eller novellsamlingar. Mm. Så han hade ju fått ur sig väldigt mycket på väldigt kort tid faktiskt. Mm. Oerhört intensiv period där, 1913 till 1920.
Alltså det är under 7 år.
Ja, det är 7 år.
Egentligen gör allting.
Ja, så är det faktiskt. Det är 7. Och då är det ändå så att han har en väldigt massa trassel hela tiden med inkomstfrågan. Mm. Eftersom socialförsäkringssystemet var inte så utbyggt på den tiden. Så att,
var väl långt från medborgarlön?
Verkligen. Alltså. Nej, men det var verkligen... Det där, det är ju lite grann så det alltid varit. Men då, runt 1914 så här, så... Sverige var ett fattigt land, ett utfattigt land. Och hade man inte ordentlig inkomst så... Han gick omkring och var orolig ganska ofta för hur ska jag få pengar till mat imorgon? Mm. Liksom? Eller en tågbiljett bort till dit han skulle. Och med tanke på det, hur pressat det var så där, så är det ju ändå ganska otroligt att han fick ur sig så mycket. Nu ska man ju säga det att en hel del av det han skrev blev inte alldeles lysande bra. Romanerna, det tror de flesta är överens om, är ganska... röriga, lite allmänt konstiga sådär, fulla av bildningskomplex på något sätt. Istället för att skriva rakt om saker och ting så skulle han trassla in olika filosofer.
Men han ville visa att han var något.
Ja, han ville visa att han tillhörde den bildade eliten på något sätt. Och det där fördärvade en hel del av hans roman. Jag tror att en grej som något innan jorden går under så borde någon ge ut hans bästa noveller. Alltså. Mm. Därför att det var som någon välförfattare när det gäller prosa som han var riktigt bra i. Det skriver riktiga mästerverk där faktiskt.
Hur kom det sig egentligen? Det där tycker jag är fascinerande överhuvudtaget när det kommer till arbetarförfattare. Eller, alltså hur kom han ens på tanken att han skulle bli författare? Hur föds den där liksom?
Ja, det verkar ha
fötts. De som inte har egentligen.
Ja, just det. Men det verkar men det verkar ha fötts väldigt tidigt. Alltså, för det finns ju dagboksanteckningar. Alltså från när han är väldigt liten. Det finns ju med brev från 10-årsåldern och så här. Mm. Där man känner att i den där människans hjärna så fanns det någon otrolig rastlöshet. Alltså han var ju väldigt... Det var ju konstiga uppväxtförhållanden i Finnmarken där. Han växte upp i en familj där pappan var byskollärare. Samtidigt var han nästan kristen fundamentalist. Mm. Faktiskt nästan på gränsen. Mm. Lite IS överallt ihop. Faktiskt åt det hållet, alltså, helt otroligt. Hans hustru fick inte gå och hälsa på som hon ville i gårdarna till exempel, alltså, som läsarna höll på med förr i tiden. Så han kände, och han växte upp med ett starkt sån här syndamedvetande nedärvt från väckelserörelsen av ganska tuff art där. Plus detta att det är svårt för oss att fatta idag, men Finnmarken en gång i tiden, och det var fortfarande så lite grann under hans tid när han växte upp, var ju liksom en egen kulturell värld, alltså, som stod utanför det vanliga Sverige. Jag tycker alltid det är så paradoxalt att Don Andersson kan av många räknas som en av våra nationalskalder, men han var inte svensk i viss mening. Nej. Det är faktiskt väldigt slående. Han hade en fot i ett annat kulturarv som var präglat av det finska och det ryska till och med. Mm. Från den här stora folkvandringen som ägde rum från södra Finland mot gränsen till Ryssland över till Sverige på särskilt på 1500-1600-talet. Och det där skapade ju en egen värld där ute i Finnmarken. Till exempel är det så att, vilket är ändå ganska otroligt, när finska nationalister skulle sätta upp Kalevala på 1800-talet, då hade ju en hel del av de där berättelserna liksom glömts bort eller blåst bort i Finland, så de hittade ju en hel del sådana berättelser i Sverige. Alltså delar som sen flöt in i Kalevala i de här finska finnmarksområdena. Så att de gamla tanter kunde berätta.
Kunde de här muntligen?
Ja, så den här gamla runosång. Alltså någonstans är det ganska... I vissa byar i Värmland så kunde man prata finska obrutet i en tradition från 1500-talet in på 1950-talet. Mm. Och det är ändå, alltså då hade man levt i så pass stor isolering sådär, va? Och det där, det är typiskt för Don Andersson att han, i början av 1900-talet så var det väldigt mycket så här storsvenska ideal, nationalism och Skansen och alltihop, och allt sånt där avskydde han.
Och han var ju också mitt i det landet, alltså Dalarna är ju ändå också...
Ja, han hade ingenting till övers för det där, precis, man skulle kunna tro det, men han hade...
Carl Larsson och
allt liksom det där,
Karlfeldt och allting där.
Nej, han gillade inte det där med... allt sånt där som gällde ras, biologi och sånt. Allt det där. Det är lite kul att han var väldigt i den meningen känns han helt aktuell liksom, att han inte tyckte om de där grejerna helt enkelt. Han hade liksom sitt medvetande, sina rötter i någonting annat. Och då kunde han inte bejaka det där. Det finns ju inga såna här Karlfeldt-aktiga nationalistiska ställningstaganden i hans texter alls. Nej. Liksom. Utan det är människor och trakter och så här, men inte nationalism.
Och hur mycket var han redan då när han höll på liksom sjungen, eller hur mycket var det bara en muntlig tradition som han anslöt sig till, eller var det meningen också, tror du, från början att han ville att det skulle bli tonsatt då?
Han tonsatte själv, han har själv tonsatt säkert massor av sina texter då, men det finns ju några kända, till exempel Till min syster. Det är ju han som har gjort melodin där. Och det är fler, en spelman som...
Så det började som sånger till och med? Alltså inte
det,
alla, men...
Ja, det är väldigt svårt att veta. Hans morsa var ju väldigt mycket... Hans farsa var ju tydligen totalt tondöv.
Okej, trots han hade det här starka
han var liksom helt... Men mamman där var väldigt bra på olika instrument och sjunga och sådär. Och det var ju så att Don Andersson väldigt tidigt fick en stark relation till... Han var hyggligt bra på fiol då, så många av sina texter skrev han när han hade hittat någon bra melodislänga på fiolen, så skrev han text till den här fiolstämman liksom. Till exempel En spelmans jordaffärd är liksom tillkommen, om man får tro uppgifter där, han kommer på en bra liksom melodislänga, och så efter det kommer texten. Alltså den är från början, texten är från början impregnerad av musik liksom. Och det gäller väldigt många av hans texter. Att de är ju, det är därför det har varit så lätt att tonsätta.
Ja, det är ju därför det också har fortsatt. Det finns ju väldigt många svenska artister som har plockat upp honom.
Ja, det kommer nog fortsätta väldigt länge till. Alltså, för att de är tacksamma. Det är någon som, jag tror det var Gunnar Harding som påpekade det här, att de där texterna, de har en tendens att tonsätta sig själva på något sätt. Mm. Plus då att han hade egna melodier till...
Kan också vara därför han också har blivit i princip odödlig.
Ja, jag tror, eller, jag tror att det är...
Inte bara vemodet, utan också nej. Någonting som fastnar lite.
Och sen är det så att med sångerna, det var väl den goda sidan av det här väckelserörelsearvet. Alltså att många av hans texter har ju samma versmått och sådär, och samma, alltså samma rytmstruktur som olika... väckelserörelsesånger på den tiden, alltså typ Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Så här. Det är ingen slump att en sån sång också har satt sig djupt.
Nej.
Därför att det är någonting i själva, inte versmåten, men rytmen där som funkar på psyket, va? Och de var ju, det sjöngs ju väldigt mycket i väckelserörelsen, så att han har påverkat, det där har han påverkat hans sätt att skriva. Det tror jag verkligen.
Och det har också gjort att så stora artister som Thåström och sådana också har gjort att han har blivit modern.
Ja, det funkar liksom. Tillfällen. Ja, det funkar faktiskt. Just Thåström tycker jag, han borde ju ge ut en hel platta med Don Anderssons sånger. Många har spelat in, 3-4 stycken.
Jag tror det.
Plus en låt om Don Andersson. Och det är nog, ja, numera tycker jag nästan att Thåströms En spelmans jordaffär är nästan det bästa som har gjorts faktiskt. Men sen finns det ju klassiker då, Torsten Bergman på 60- och början av 70-talet.
Har ditt intresse för Don Andersson ökat för att du också har flyttat upp till Dalarna och blivit en del av det här?
Ja, det är lite grann så. Det var ju nästan så när jag började på Dalamokraten. Det ingick nästan i jobbet att man skulle skriva om Don Andersson. Här är kontraktet.
Kom inte undan.
Du ska skriva ledare här och sen ska du skriva helst en bok om Don Andersson. Alltså det blir så här enorma, du vet... Det här kända fallet. Var det Mikael Wiehe som hade någon konsert i, någonstans i Falun eller någonting? Och då kan jag säga att Don Andersson, den här sentimentala smörjan, vill jag inte höra talas om. Ganska roligt sagt faktiskt. Och det blev ju så här upprörd, det som efter publicering av Mohammed-bilder eller någonting.
Ja.
Jag minns ju, vi satt i personalrummet där på Dalademokraten och folk var totalt upprörda. Mycket det var verkligen så här, vad fan, det kommer hit från Malmö och säga sån här grej. Så han fick ju backa sen. Insändarsidorna var ju fulla av kritik där. Han har bara sagt, det var två meningar han sagt. Ungefär. Men det där säger
han kanske måste göra en skiva.
Vi är ju ett geni. Han har ju ingen känsla för det här vemodiga.
Nej.
Eller hur? Han är ju klarhetens... Han är liksom en upplysningsman på något sätt.
Och optimist och framåt.
Ja, det är någonting annat där. Så att han, jag tror inte han skulle kunna... Det vet man ju aldrig för sig, men
han kanske inte har det mörkret.
Nej, det är någonting, han är någonting annat där. Alltså. Han är en av våra stora verkligen. Men det är klart att, men samtidigt är det så, jag, när jag gav ut en biografi då 2008, så åkte jag runt i landet i, jag tror jag var ute i åratal och pratade om Don Andersson. Det var, alltså, oavsett om man kom till Pajala eller Helsingborg, så var det ju jättestort intresse för det där. Så att det satte sig ju inte, Dalarna är väl extremt, och Dalarna och Värmland kan man säga. Men det finns ju, om du går ut på gatan här, jag skulle tro att varannan person har någon synpunkt på Don Andersson. Om man stoppar dem alltså.
Precis.
Det där är ju märkligt. Jag menar, om man jämför med Karlfeldt då, det är ju inte någon som har någon, de flesta har inte någon.
Nej, precis. Och han håller liksom lite, även om han är, jag hör också till klassikerna, så är det någon som är en lite bortglömd klassiker nästan, eller någon som han är inte levande nu.
Nej, inte på det riktigt, sättet. Nej, inte riktigt på det sättet.
Lite så här Heidenstam också. Det är ju klassiker, men det är inget som vi har något förhållande till längre.
Nej, inte så här spontant i vardagslivet liksom. Det har, men där är det ju en relation till Don Andersson faktiskt. Jag såg att de hade spikat upp nu. Äntligen, eller spikat, jag hoppas att de har skruvat fast på Bryggargatan nummer 5 där, och det låg i hotellet där han dog.
Precis.
Och nu det rev de någon gång på 60-talet eller något så här, i hotellet, tyvärr då, när de rev Klara kvarteren. Men nu har de åtminstone, jag tror det var på 16 september faktiskt, jag visste inte om att det var på gång, så har ju, det var väl Don Andersson-sällskapet som äntligen fått till att spika upp en stor eller någon sorts metalltavla om hans död där. Vilket jag har efterlyst i 20 års tid.
Nu har det hänt.
Nu har det hänt.
Du har vunnit.
Ja, jag fortsätter inte se. Så fort jag känner mig lite krigare ska jag gå ner och titta på den där. Jag har faktiskt inte sett den än.
Men hur kom det sig då att han till slut tog sig bort från Finnmarken och ut i världen? Var det därför han också träffade sin stora kärlek?
Ja,
Märta Larsson.
Ja, han bars ut ur... Han bars ut i Finnmarken därför att även i Finnmarken så fanns det de här nya massrörelserna. Fanns där. Nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen. Alltså, det där är ju lite roligt med Dan Anders. Den tiden alltså. År 1900 och några decennier framåt och även, ja, vi säger från 1890 till 1920, det är massrörelsernas tid i Sverige. Idag har vi nästan glömt bort det lite grann, men vi kallar det för folkrörelser. Men det är helt oerhört plötsligt att det ute i små byar hade de möten, frikyrkomöten, arbetarrörelsemöten, antimilitaristiska möten. Det är ju häpnadsväckande hur mycket folk som var aktiva. Och Dan Andersson blev tidigt med i dels frikyrkorörelsen då. Alltså, nu kommer jag inte ihåg vad de hette, någon sån här kyrka där liksom. Men även nykterhetsrörelsen blev han delaktig.
Det här var ju globala rörelser, så det,
ja, det var det faktiskt.
Ja, det var ju verkligen jorden, liksom. Ja, absolut, hela lilla byn i Finnmarken.
Nej, det är alltså från USA där det kokade verkligen med baptismen till exempel, som Ola Larsson skrev en bok om, en baptistpastor som var verksam i USA och sen kom över till Sverige. Och de där rörelserna, alltså han gick ju med i nykterhetsrörelsen och där blev han ju alltså sån här kringresande talare. Även om han nog inte var så jäkla intresserad av det egentligen. Wille Moberg har ju skildrat ett föredrag som Dan Andersson höll då.
Okej.
1911 eller någon sån här 12. Och i, jag kommer inte vilken bok det är, och Wille Moberg beskriver det som en broder Daniel dyker upp där. Men han verkar mer intresserad av att spela på sin fiol än att prata om nykterhetsfrågor. Så här. Men det var ett sätt att liksom gå i connection med världen utanför, så att säga. För han åkte ju runt hela landet och sådär. Och man skrev i tidningar som de hade. Så jag tror att mycket av det som att Dan Andersson till slut valde att verkligen satsa på författarkarriär, det har att göra väldigt mycket med att det fanns en, ja, en rörelsestruktur där. Om man anknöt till den så
bars man ut.
Alltså bars man ut på något sätt. Det säger ju någonting om vad är det som förändrar samhället. Det är inte idéer eller så här, utan det är att folk fixar möten.
Och börjar prata med varandra.
Ja, kring vad som helst nästan. Utom, ja, det finns ju grejer som inte är så bra. Men det där tycker jag är fascinerande, att det är ju det som saknas i Sverige idag, kan man säga. Vi har, vet ju precis vilka idéer vi tycker är bra och viktiga, men de bärs inte ut liksom, av alla de här människorna som var aktiva. Så att jag tror att han blev blixtansluten till de här massrörelserna som fanns. Och då ingick ju också arbetarrörelsen då. Även om han aldrig var någon partiman, så var han ändå
en del av den rörelsen.
En del av det liksom, på ett sätt som vi idag kanske inte riktigt. Alltså på den tiden så kunde man nog, jag menar, ta bara det här som jag skriver om min bok här, alltså den stora, kanske största socialdemokratiska tänkaren som landet har haft, Gustav Möller, sitter där och har samma roll som du har på ett förlag.
Ja.
Samtidigt är han partisekreterare. alltså någonstans är det helt otroligt. Alltså det är ett gott tecken detta, att en rörelses främsta representanter också hade en fot i litteratur till exempel. Jag tycker det är ganska, men idag det går inte att föreställa sig att Stefan Löfven har varit inblandad i vilka dikter som ska ingå i en diktsamling.
Nej, det har man väldigt svårt att tro.
Ja, det går liksom inte att tänka, alltså det är helt otroligt. Men det satt Gustav Möller och jag beskriver en lokal där, Tidens förlag, inklev ibland Hjalmar Branting och sådär, och de här Agitata Dahlström och så här.
Ja, men hela den också, vad ska man säga, sammanblandningen av intellektuella och författare och politiker, den har ju på något sätt upplöst.
Ja, den har
alla
upplöst.
Har sina professionaliteter på något sätt.
Ja, men så är det ju. Och det där tycker jag, jag tycker den här tiden är rolig att hålla på med, just början av 1900-talet. Jag skrev en bok om Joe Hill för ett antal år sedan, och det är samma sak där, liksom, att Joe Hill har ju gått i historien som en fackföreningsman, sådär, men det han ville vara och kunde vara i sin fackliga rörelse, det var en artist alltså. Alltså, det var inte separerat liksom.
Nej.
Och idag är det en helt omöjlig sak. Mm. Jag menar, se på mig. Alltså jag är en av de få som håller på med dagspolitik och litterär verksamhet. Det är nästan ingen som gör det längre.
Nej, det har blivit. Det tänkte man också på när sådana som P.O. Enquist och Anders Enmark och sådana har dött. Att det var ju också människor som var delaktiga i det politiska livet samtidigt som de kunde både skriva romaner,
verkligen,
och
säger och annat. Jo, Sven Lindqvist har alltid varit så här som precis. Jag tänkte. Han hade ju bra koll på pensionssystemet samtidigt som man skrev fantastiska litterära böcker.
Liksom. Och det känns som att den generationen håller på att dö.
Ja, ja,
det nej, kommer men det, ingen ny som...
Nej, jag är den sista.
Ja, precis.
Nej, men alltså det där är ganska sorgligt. Alltså.
Det är fruktansvärt sorgligt. Man kanske kan se det i vissa feministiska rörelser. Där finns det ju också sådana som är romanförfattare. Ja. Som Katarina Wenstam till exempel. Hon debatterar ju, skriver också romaner. Och
ja, men det håller jag med om. Alltså, det finns ju även i... Jag tycker nog att det finns i miljörörelsen också lite grann. Om man tar han, vad heter han? Nu står det stilla här. Han skriver två klimatromaner. Vad heter han?
Ja, Jesper Weitz.
Jesper Weitz, ja, just det. Jag bara läste den första, jag har inte läst den andra. Men det är också en sån grej. Alltså att han använder litteraturen, alltså inte bara instrumentellt förmodligen, men han använder...
Det är sammanblandat.
Ja, det är sammanblandat.
Krafta,
ja. Ja, och just med Don Andersson tyckte det var så här... Det är ganska fascinerande att det har stått folk på sina arbetarrörelsemöten och reser upp och inlett med orden det finns något bortom bergen.
Ja.
Alltså, jag menar, på ett fackligt möte det finns något bortom avtalet här.
Ja, det finns något större.
Ja, just det, och det där är ju ändå ganska enastående. Så det med Don Andersson, det är roligt därför att det är liksom flera sidor i det där. En vetter mot litteratur, en vetter mot folkrörelser, politik och sådär.
Så men vi måste ändå komma till hur träffade han Märta Larsson?
Ja, precis. Det är också ett utslag för det där konstiga, den här egendomliga situationen i början av 1900-talet. När man, hundratusentals människor stod plötsligt där, de ville välta bort ett överhetssamhälle som fanns. Adelsmän som satt och bestämde rubbet i Sverige. Och så engagerar de i folkrörelser. Och då var det som med Märta Larsson. Alltså det är fortfarande, det får man, jag har aldrig fått någon riktig klarhet i varför hon, eller exakt hur det gick till när hon ville absolut studera på Brunnsviks folkhögskola. För det, då var det en folkhögskola som var ganska relativt nystartad. Det var inte kristen, det var inte heller en så här uttalad socialistisk. Utan det var...
Det ganska var fri då.
Det var...
Ganska fri.
Ja, det var, jag tror att den, ja, verkligen, alltså, den uppfattades nog så, även om den kändes som att den var en del av arbetarrörelsen i någon mening, så här, ABF och allt det där. Och hon är ju typisk för den här generationen på ett sätt. Alltså, det fanns ett tunt skikt av, i politiken fanns ett tunt skikt av socialliberaler som ville samma sak som arbetarrörelsen. Man ville ha reformer och rösträtt och allt möjligt, progressiva människor helt enkelt, och Märta Larsson var en sån person helt enkelt, som, för det är ganska ett stort steg att ta om man är i den, alltså 20-årsåldern då, en kvinna, och sen är absolut bestämd på att man ska plugga på Brunnsviks folkhögskola. Det är ganska mystiskt. För Don Andersson var en helt annan sak. Han ville börja på Brunnsviks folkhögskola för att slippa jobba. det var verkligen. Han ville sitta och skriva, så han ville komma dit och få ledig tid liksom. Och då var det ju, men då träffades de där helt enkelt. Då försöker jag ju beskriva då i min roman där att hur det gick till helt enkelt. Och det är liksom två världar som möts där, kan man säga. Och det blev ju en väldigt stark kärleksrelation mellan dem faktiskt. Och det lustiga är ju detta att det där har ju påverkat Don Anderssons, eller påverkade ju hans diktning ganska mycket. Men innan jag tog upp det där 2008 så har det varit väldigt nedtonat av olika skäl då.
Och samtidigt som när du beskriver det, det är ju en sån stark kärleksrelation som också på något sätt hela tiden ska förhindras och stoppas. Alltså det finns krafter. Så det finns som en mur mellan dem.
Det
är en klassisk så här, tragisk.
Ja, verkligen.
Som borde ha blivit stor och berättats som också den mytisk kärlekshistoria, precis som hans död.
Ja, så är det verkligen. Alltså det är alltså en sån där mur, det är ju helt enkelt Märta Larssons föräldrar som i och för sig var progressiva personer då. De var medlemmar av baptiströrelsen som var ganska progressiv på många sätt. Jag menar jämförelsevis då, så här.
Ja.
Men hennes pappa satt med i sin församlings särskilda sektion för upprätthållandet av goda seder och så här
grejer. Alltså, det kan sätta in, ja, den, käppar i hjulet.
Ja, och han, pappan där då, Gustav som han hette, han kom ju från fattiga förhållanden. Mm. Han hade varit utfattig bonddräng en gång i tiden, så han hade gjort en klassresa, blivit grosshandlare allt möjligt och så här, hade det ganska bra. Så han visste hur det var att vara fattig. Mm. Och därför var han nog extra rädd för att Dan och Märta skulle gifta sig, för han tänkte det här kan gå riktigt illa liksom. Mm. Så han var ju bigott, men också, jag menar, det är inte så svårt att sätta sig in i hans rädsla för att det skulle gå skogen så där.
Rädslan för fattigdom.
Ja, precis. Mm. Så det fanns ju en stor mur där, alltså, verkligen, som till slut gjorde att de inte kunde bli. De hade säkert, om hade pappan varit från början mer öppen där, så hade de säkert gift sig faktiskt. Mm. Det tror jag.
Men de hade ändå en slags relation under ganska lång tid.
Det är över 2 år alltså. Mm. Så.
Och då kunde de träffas och ses. Gjorde de det mest då i Brunsvik? Eller hade
i början
de hemliga kärleksmöten?
Fram till början av mars 1915 så träffades de ju hela tiden på Brunsvik. Då. Mm. Och sen blev det den här konflikten med Märtas föräldrar när de fick veta att de hade en relation. Då förbjöd ju Märtas pappa Märta att gå på folkhögskolan. Mm. Och det blev ett jäkla trubbel. Mm. Don Andersson försökte åka ner och tala om
till rätta
så att säga. Men det bara förvärrar läget egentligen. Mm. Och så var de skilda åt och ganska länge, men intensiv brevväxling. Sen på hösten 1915 så då började de träffas fysiskt igen då, i Stockholm då, på olika ställen. Mm. Och även på andra ställen förmodligen. Och då är det ganska intensivt, särskilt sexuellt, erotiskt, det är otroligt intensivt under 1915-1916. Men de bryts ju ner hela tiden av att det här är omöjligt på något sätt. Mm. Men jag tror, alltså det har ju alltid hävdats att Dan Andersson var så otrogen hela tiden mot alla. Och han var ju expert på att upprätthålla, någon tid i Finnmarken så hade han ju pågående relationer med 4 olika lärarinnor samtidigt, vilket var ganska krångligt för hans del.
Ja, låter jobbigt, så låter svettigt.
Han var nog ganska trött där. Men så vitt jag kunde utröna, och det är även andra forskare som, så var han faktiskt trogen Märta under de här åren. De var ju, hade någon sorts relation, eller de hade den
det
här
var
relation.
Ändå den stora kärleken.
Ja, absolut. Det, och det kryper ju in i hans poesi också. Det finns en sån här dikter som heter Minnet till exempel, som är tonsatt också. Vi ging över Rajskis frusna vida vatten. Och då ska man veta att Rajski, det låter som ett stort hav där, men det är en liten pöl som finns där uppe. Som man är, så Märta Larsson är närvarande i de båda diktsamlingar som han ger ut då. På ett väldigt starkt sätt alltså. Så hon har ju verkligen påverkat. Jag tror, alltså min bild av henne är att hon var en väldigt progressiv person helt enkelt, och ganska stabil då jämfört med Don Andersson som inte var stabil. Nej. Alls. De hade nog passat bra ihop där, som när det var en bättre tid.
Tror också att det hade blivit en kärleksrelation som hade kunnat bli mer fullbordad och blivit alltså officiell om han inte hade dött helt enkelt?
Eller det sprack ju...
Ja. De orkade inte detta.
Nej, det blev omöjligt. Alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt det, men januari 1917 så skickar Don Andersson det sista brevet till Märta. Och det finns, har vi inte ens svar på just det brevet då, men då tar det ju definitivt slut, därför att det är också så att allt det med äktenskap på den tiden, Dan letade ju ihjäl sig efter något sätt att via äktenskap kunna få någorlunda tryggt förhållande, alltså ekonomiska omständigheter. Så att han gifter sig med en som heter Olga då. Mm. Olga Turesson där, och hon, och de har ju väldigt detaljerade uppgörelser om ekonomiska frågor, vilket man hade på den tiden.
Alltså det var väldigt,
ja, det var ju viktigt. Avgörande liksom, hur mycket man skulle betala för rum. Alltså, det var som hotellverksamhet. Alltså, och det var nog det han letade efter där. Och det där förhållandet varar ju, alltså han, fram till sin död var han ju gift med Olga. Ja, precis. Mm. Och de fick ju, när han dog där så var ju Olga havande i, vad blir det nu då, tredje månaden tror jag, med deras gemensamma dotter.
Så han var liksom, till slut var de tvungna att överge varandra. Det gick inte att...
Nej, det gick inte. Ingen av dem, framförallt Dan orkar inte med det där längre. Nej. Tror jag. Han hade ju alltid dåligt med pengar också. Det blir sådana jobbiga situationer. Ibland så skickade ju Märta pengar till honom. Och då blev man ju ännu mer upprörd, för att då kände att han kom i beroendeställning. Mm. Så han försökte skicka tillbaka pengarna, men jag tror aldrig han skickade tillbaka dem i för sig.
Nej, han bara sa att han
skulle. Ja, just det, men behövde de ändå så.
Men hur mycket tror du att det här var liksom den här pappans, var det framförallt då de här klassproblemen helt enkelt, att han var fattig, det var det som var den stora
frågan? Ja, jag tror att det var, det tror jag att det var. Hade Don Andersson fått en bra anställning på en tidning eller något sånt där, så hade det kanske kunnat gå lättare alltså. Eller, ja, pappan ville ju helst att Don Andersson skulle börja jobba i någon handelsbod eller något sådär.
Ja, just det. Gör som pappa.
Ja, gör som han själv. Ja, just det. Och det där orsakar väldigt mycket upprördhet där. Och även Märta försökte få honom att, kan du inte ta något jobb på någon tidning så att du får någon inkomst där så här. Och för dem var ju det så extra krångligt, därför att han ville ju heller inte hålla på med tidningar egentligen. Han ville skriva helt enkelt, bara rakt av. Och han tyckte att det var ganska... Han jobbade ju en tid på en tidning som heter Ny Tid i Göteborg där. Han tyckte det var ganska nedbrytande på många sätt. Och det var ju dåligt betalt också. Och jag menar, vad gjorde de på tidningen? Han fick ta hand om telegram från kriget och skriva om det till något artikelmässigt. Så han trivdes inte med det heller.
Nej. Ja, men det, han hade aldrig kunnat leva på sitt författarskap vid den tidpunkten.
Nej, det hade ju varit helt...
Han var ingen sån stor författare.
Nej, inte. Det fanns, jag har ingen aning, jag kommer inte ihåg, jag har ju sett siffror på försäljningen. Så här, det var inte mycket som det sålde. Han fick ju, framförallt för den här andra diktsamlingen, så fick han ju bra uppmärksamhet och recensioner och sådär. Men det var inget man kunde leva på. Sen efterhand så, alltså från ungefär 1918 och framåt, så fick han ju lite, betydligt bättre ekonomi då. Därför att han skrev regelbundet i olika tidningar, och han fick väl även något sån här stöd från, om det var från akademin eller vad det var, jag kommer inte ihåg. Han skrev ett tiggarbrev till Karlfeldt.
Okay.
Jag har inte hittat något svar på det, men han skrev ett tiggarbrev. Det var vårkanten 1917, och då gick ju halva Sverige omkring och svalt, liksom, så det var ett tufft läge. Men från 1918 och framåt så hade han åtminstone en bättre ekonomi, kan man säga. Och Olga, hon, alltså frun där då, brukade alltid säga att Dan var inte fattig. Han hade ont om pengar på grund av uteliv.
Okej. Han
var ju expert på att slösa bort pengar snabbt.
Så egentligen så skulle han kunna haft en god ekonomi kanske.
Ja, då framåt 1918, 1919, innan dess så var det helt kört. Men efter det skulle han kunna haft mycket bättre ekonomi än vad de hade då. Men han var expert på att liksom slänga ut massor av pengar på någon sån här kväll på Berzelii terrass eller någonting. Alltså verkligen frikostig när han hade pengar.
Det är ju dags för oss att avrunda det här samtalet, Göran. Men bara en sista. Hur har det känts att liksom leva i den här världen? Att vara i breven? Alltså är det att skriva sen en roman utifrån dem?
Jag tycker det är väldigt... Alltså det är få saker som är så engagerande och upprivande som att läsa gamla kärleksbrev. Alltså det går inte att komma ifrån.
Nej.
Jag menar, det är spännande att läsa rapporter från krigsfronten eller någonting. Ja, men det är ändå så att kärlekshistorier går djupare in. Mm. Alltså. Därför att folk blir sönderslitna av dem.
Mm.
Och så tyckte jag det var väldigt roligt att skriva Märtas brev som alltså inte längre...
De finns inte,
utan fick man ju hitta på då. Så att för mig blev det nästan så att i den här boken att Märta blev min huvudperson på sätt och vis, va, faktiskt.
Vilket det var henne du fick fantisera om.
Ja, jag tyckte det var
lever in i.
Ja, jag tyckte man lärde känna henne lite bättre efter att ha skrivit det här faktiskt. Därför att man, i det ögonblick man sätter sig ner och försöker skriva ihop ett brev som hon kan tänkas ha skrivit, då lär man känna en person konstigt nog. Så att det var ju väldigt roligt.
Märta Greide.
Ja, ungefär. Ja, just det. Jag har en avlägsen släkting som heter så.
Känns det återuppstå.
Ja.
Ja, men tack så mycket, Göran Greide, för att du kom till Ordfronten. Och tack för att du har skrivit denna fantastiska roman. Hoppas det blir fler.
Ja, absolut.
Ja.
Du pratar med romanförfattare.
Ja. Tack så hemskt mycket.